Hej, jag heter William. Välkommen till 9R Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Cities in the Sky är en fackbok av ekonomen Jason M. Barron varför städer fortsätter att bygga allt högre trots kostnader, skuggor, tekniska risker och återkommande kritik. Boken följer skyskrapans utveckling från de tidiga höghusen i Chicago och New York till dagens tävlan mellan metropoler i Asien, Mellanöstern och Europa. Barrs särskilda perspektiv är ekonomiskt. Han behandlar inte tornen främst som arkitektoniska objekt, utan som resultat av markbrist, finansiering, politiska beslut. Tekniska framsteg och städers önskan att locka företag, invånare och internationell uppmärksamhet. Samtidigt granskar han etablerade berättelser, bland annat idén att ett visst Chicagohus självklart var den första skyskrapan. Genom exempel som Empire State Building, London, Hongkong, Shanghai och Dubai visar han att höjd aldrig har en enda förklaring. Cities in the Sky är därför både en global stads- och ekonomihistoria och en analys av vad silhuetten över en stad kan säga om dess utveckling, begränsningar och ambitioner. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, skyskrapan förklaras som ett svar på dyr och knapp mark. Barrs huvudidé är att höga hus främst uppstår när efterfrågan på centrala lägen blir större än den mark som finns att använda. När många vill bo eller arbeta nära samma arbetsmarknad, infrastruktur och service stiger markvärdet. Då blir det ekonomiskt rimligt att sprida golvytan uppåt istället för utåt. Skyskrapan blir alltså inte bara ett uttryck för prestige, även om prestige kan vara viktig, utan ett sätt att koncentrera verksamheter där närhet har ett värde. Det perspektivet hjälper läsaren att skilja mellan olika typer av höghusdebatt. Frågan är inte enbart om en byggnad är vacker eller ful, utan om hyror, priser och användning kan bära de mycket högre kostnaderna för stomme, hissar, grundläggning och säkerhet. Barr betonar också att lokal kontext avgör mycket. En hög byggnad som fungerar i en tät och växande storstad behöver inte vara ekonomiskt rimlig i en mindre stad med svagare efterfrågan. För svenska läsare ger resonemanget ett användbart sätt att tänka kring förtätning i exempelvis Stockholm, Göteborg och Malmö. Det betyder inte att varje högt projekt är klokt. Men det förklarar varför begränsad central mark, välfungerande kollektivtrafik och stark efterfrågan återkommande skapar tryck mot större höjd och täthet. För det andra. Historien om den första skyskrapan visar hur myter formar stadsbyggandet. Boken börjar i den amerikanska höghusvärld som växte fram kring Chicago och New York. Men Barr är noga med att historien inte är så enkel som den ofta berättas. Home Insurance Building i Chicago har länge kallats världens första skyskrapa. Barr visar att denna status i hög grad förstärktes genom senare marknadsföring och professionell historieskrivning, snarare än genom en helt okomplicerad teknisk gränsdragning. Poängen är större än en detalj om vem som kom först. Ordet skyskrapa har ändrat innebörd över tid. Höjd, stålkonstruktion, hissar, brandsäkerhet och hur byggnaden användes har alla fungerat som möjliga kriterier. När man utser en ensam uppfinnare eller födelseplats riskerar man därför att dölja att tekniken och stadens ekonomiska behov utvecklades stegvis genom många aktörer och byggnader. Barr använder också tävlingen mellan Chicago och New York för att visa hur reglering påverkar silhuetter. Chicagos tidiga höjdbegränsningar bidrog till att New York under lång tid tog ledningen. Empire State Building, Chrysler Building, World Trade Center och Sears Tower, eller Willis Tower, framträder därmed inte som isolerade monument. De är delar av en längre konkurrens mellan företag, städer och byggtekniska möjligheter. Historiedelen gör boken särskilt värdefull eftersom den ersätter förenklade ursprungsberättelser med en analys av institutioner, marknader och offentliga föreställningar. För det tredje, hissar. Konstruktion och finansiering måste utvecklas tillsammans. En byggnad blir inte en fungerande skyskrapa bara för att ingenjörer kan resa en hög stomme. Barrs genomgång visar att verklig höjd kräver att flera system fungerar samtidigt. Hissen var avgörande för att övre våningar skulle bli attraktiva och användbara. Stål och senare andra konstruktionslösningar gjorde det möjligt att bära stora laster. Grundläggning, vindhantering, brandskydd, vatten, el och kommunikation måste dessutom dimensioneras för en vertikal liten stad. Detta tekniska paket har alltid haft en ekonomisk sida. Ju högre ett torn blir, desto större del av kostnaden går till sådant som inte direkt kan hyras ut, exempelvis konstruktion, hisstjärnor och stabilisering. Därför innebär mer höjd inte automatiskt mer lönsamhet. Det krävs en särskilt stark marknad, tillgång till kapital och ofta ett symboliskt eller strategiskt värde för att motivera de dyraste projekten. Efter andra världskriget fick höghusbyggandet nya tekniska former och senare spreds metoder och kompetens allt bredare internationellt. Barr kopplar den utvecklingen till dagens superhöga torn, där avancerad teknik möjliggör höjd men inte ensam förklarar den. Den praktiska lärdomen är att arkitektur, ingenjörskonst och fastighetsekonomi inte kan bedömas var för sig. Ett torns form, funktion och finanser är ömsesidigt beroende. För det fjärde, London, Hongkong och Dubai visar att regler och styrelsesätt styr höjden. Cities in the sky är global i sin ansats. Och Barr använder olika städer för att visa att samma ekonomiska grundproblem kan få mycket olika lösningar. London var länge motvilligt till skyskrapor. Bevarandefrågor, stadsbild och ett mindre akut behov av extrem höjd bidrog till restriktioner innan moderna torn som Gherkin och Shard blev tydliga inslag under 2000-talet. Fallet visar att hög markefterfrågan inte automatiskt räcker. Politiska och kulturella gränser spelar också stor roll. Hongkong ger en stark kontrast. Stadens begränsade byggbara mark, stora befolkning och särskilda system för markarrenden har understött mycket tät vertikal bebyggelse. Där är höghuset inte bara en plats för huvudkontor utan också en central bostadsform. Barr kopplar denna utveckling till stadens koloniala historia och till hur marken har förvaltats. Dubai och Burj Khalifa illustrerar istället vad som kan ske när beslutsfattandet är starkt koncentrerat och ambitionen att skapa en global symbol är tydlig. Boken reducerar inte dessa skillnader till nationella stereotyper. Den visar snarare att marksystem, planregler, politisk samordning och lokala marknader avgör vad som faktiskt byggs. Därför är jämförelsen relevant även i Sverige, där kommunal planering och lokala bostadsmarknader sätter mycket konkreta ramar för höjd. Slutligen. Supertallar är både urbana verktyg och kontroversiella statussymboler. Barr tar upp den moderna vågen av supertallar, mycket höga och ofta mycket smala torn, utan att avfärda dem som enbart fåfänga eller spekulation. Hans argument är att de i vissa lägen kan vara ett rationellt svar på ovanligt dyr mark, global efterfrågan och behovet av att koncentrera bostäder eller verksamheter. Han försvarar därmed inte varje projekt, utan invänder mot förklaringar som gör alla höga torn till samma slags utvecklarprojekt. Samtidigt erkänner boken de problem som följer av vertikal tillväxt. Höga hus kan kasta skuggor, förändra stadsrum, belasta infrastruktur och förstärka konflikter om vem som får tillgång till centrala lägen. Deras stora kostnader och iögonfallande utformning gör dem också till symboler för ojämlikhet och makt. Kritik mot supertallar handlar därför både om ekonomi, miljö och hur staden upplevs på marknivå. Barrs bredare slutsats är att skylinjer kan skapa en återkoppling. Torn signalerar koncentration av kapital, kunskap och internationella kontakter, vilket i vissa fall kan stärka stadens attraktionskraft. Men denna effekt är inte en naturlag. För att höga byggnader ska bidra positivt krävs att de fungerar i ett större urbant system med transporter, offentliga rum och verklig efterfrågan. Där ligger bokens mest användbara nyans. Sammanfattningsvis, Cities in the Sky passar särskilt väl för läsare som är intresserade av stadsutveckling, fastighetsekonomi, arkitekturhistoria och ingenjörskonst, men som vill ha mer än en katalog över berömda byggnader. Den fungerar också för planerare, studenter och allmänt nyfikna läsare som vill förstå varför debatter om höga hus nästan alltid handlar om mycket mer än själva fasaden. Barr skriver med en ekonomens frågor i centrum, men materialet rör också politik, teknik, kultur och stadsidentitet. Den intellektuella vinsten är ett tydligare sätt att bedöma påståenden om skyskrapor. Läsaren får verktyg för att fråga vilken efterfrågan som finns, hur mark och regler fungerar, vilka tekniska kostnader höjden skapar och vad byggnaden tillför eller tar från stadsrummet. Detta är användbart även i en svensk diskussion där förtätning ofta väcker motsättningar mellan bostadsbehov, kulturmiljö, dagsljus och kollektivtrafik. Det som särskiljer boken från många populära böcker om höghus är kombinationen av global räckvidd och ekonomisk analys. Den stannar inte vid ikonernas form eller rekordhöjd, utan förklarar varför olika städer bygger så olika och varför samma lösning kan vara rimlig på en plats men tveksam på en annan. Samtidigt är Barrs syn på skyskrapans framtid relativt positiv, vilket läsaren kan pröva kritiskt mot de sociala och miljömässiga invändningarna. Just spänningen mellan fascination och granskning gör boken till ett givande bidrag i genren, om du vill stödja Jasons M. Barr, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!